En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd extra. Vi fick köra en liten fredagssamling här, Frida, för att samla upp det som har hänt under veckan. Det var ju bara FA Cup i helgen. Men nu har vi fått en full Premier League-omgång på tisdag, onsdag, torsdag. Och du har varit på allt, känns det som.
Ja, så känns det lite grann själv åtminstone. Men det har varit en bra omgång. Ändå rätt så roliga matcher får man säga.
Roliga matcher, mycket som har hänt och vi har hälsat Bukayo Saka tillbaka, vi har haft ett Merseyside derby, det har varit VAR-kontroverser på fler än ett ställe och vi börjar väl i det som hände igår, den sista matchen, London derbyt mellan Tottenham och Chelsea på Stamford Bridge. Du var där, det var väl kanske inte det kanske inte var det bästa matchen vi har sett mellan de här två lagen. Det hade potential, det hettade till vid ett par tillfällen. Det har liksom sen den där urspårade matchen, vad var det, 7-8 år sedan känns det som, så har det liksom funnits en extra krydda runt mötet mellan de här lagen, att det liksom alltid ska vara lite extra grinigt.
Battle of the Bridge.
Ja, precis. Det fanns tendenser till det även här. Romero gjorde sitt bästa för att gruffa och stöka och så vidare. Men kom väl inte riktigt dit, och det är väl också ett resultat av att det är två lag som inte kanske är sina allra bästa versioner av sig själva just nu. Chelsea vann ändå rätt välförtjänt i slutändan, skulle jag säga.
Ja, nej, men jag tyckte det var en underhållande match faktiskt, även om, ja visst, kvaliteten brast lite grann och sådär, och under första halvleken så var ju Chelsea dominant jämfört med Tottenham och skulle ju ha fått in något mål där. Ja, det finns ju inte mer att säga om det. Ska sägas att det smälldes av några bangers också på läktaren, vilket jag väldigt sällan upplever i Premier League, så att det smällde överallt inne på Stamford Bridge. Och ja, som sagt, jag tycker att det märks att Chelsea är väldigt glada av att ha Nico Jackson tillbaka. För om vi tittar på Tottenham och faktumet att de faktiskt börjar få tillbaka hela sin ordinarie startelva nu, minus Dejan Kulusevski, så gav ju Jackson verkligen Mikki van de Ven och Romero en tuff match. De fick svettas i och med att han tar de här jobbiga löpningarna. Och de fick inte riktigt ordning på honom alla gånger. Så att jag tror väl att grejen då att Jackson var tillbaka, jag tror att det också påverkade Cole Palmer positivt, så att man såg lite mer av hans gamla jag. Men som sagt, det dröjde ändå till 50 minuten, och jag tror helt enkelt att det är att anledningen till att Enzo Fernandez får stå så pass fri ändå i straffområdet, jag tror det är för att Romero och Van de Ven har så fullt fokus på Nico Jackson i det läget, så att de nästan glömmer bort att det finns fler spelare i Chelsea som kan nicka in bollen i mål. Så de får det målet där ju. Och det kändes rättvist sett till hur första halvleken hade utspelat sig. Och sen så lite kontroverser längs vägen såklart. Ange Postecoglou är ju det intressanta, tycker jag, med den här matchen. För att
verkligen,
hans kroppsspråk blev ju verkligen synat i detalj. För att när Tottenham, när de tror att de drar in 1-1, det är Pape Sarr som skjuter in 1-1. Så kupa på Postecoglou handen mot bortasektionen, som för att säga liksom, för att bortasupportrarna hade muttrat rätt så rejält när Postecoglou bestämde sig för att plocka av Lucas Bergvall. Så ja, men han, Bergvall är ju fredig, han är duktig med bollen, han kom runt också på högerkanten vid något tillfälle, men jag tror väl kanske att Postecoglou ville ha in lite mer fysik på det centrala mittfältet, så han satte in Pape Sarr. Men det var de missnöjda med. Så att när Pape Sarr och gör mål, så var det som att Postecoglou ville signalera att ja, men titta här, ni borde lyssna på mig, typ så. Nu menar han ju i sina intervjuer efteråt att det kanske inte riktigt fanns så mycket att läsa in i den gesten. Men det blir ju problematiskt då när målet sedan blir bortdömt. Och jag står ju fast vid, att Ange Postecoglous kroppsspråk inte har varit det bästa på nästan snart ett år. När jag tänker tillbaka till det här mötet med Man City som ju blev så omtalat för att Postecoglou tyckte att det visade på att de inte hade rätt vinnarmentalitet. Det här med att supportrarna hellre ville att Arsenal inte skulle vinna Premier League än att de skulle vinna det mötet mot Manchester City. Jag har liksom inte riktigt fått någon bra känsla av Postecoglou, alltså sett till hans uttalande och hur han ter sig längs sidlinjen ända sedan dess. Men jag vet inte vad du tycker och känner, men han är ju inte den här joviala, lite halvcharmiga australienaren längre.
Nej, och jag menar, de som har stannat hos honom längst har ju varit supportrarna ändå. Som på något sätt har förklarat, alltså nu menar jag supportrarna på läktaren. Har ju ändå försvarat honom och liksom uppskattat den fotbollen han har stått för och att han har varit principfast och sådär. Men nu om det har börjat, och det har ju börjat skära sig även med läktaren så att säga för Postecoglou, att han når inte ut med sitt budskap, han är inte på samma plats som de är, de kommer inte överens längre. Han kan inte skärma dem för att han har inte den, som du säger, det kroppsspråket, den attityden som han hade i början, utan han är mer pressad. Han känner ju att han står med ryggen mot repen. Och det finns ju uppgifter om att Tottenham redan har hört av sig till Iraolas entourage för att kratta manegen inför sommaren. Det är ju klart att han också känner av det här, liksom, att han har inte full förtroende hela vägen och han vill ju gärna visa för supportrarna att jag har här att göra. Men jag tycker inte han gör det på riktigt rätt sätt. Han gör det lite grann som Mourinho har gjort någonstans, där han liksom blir lite, han framstår nästan som lite bitter.
Ja, jag skulle säga passivt aggressivt. Ja, om vi tänker på när han använde sig, när han slängde med ordet mate där inledningsvis, så tyckte ju folk att han var rätt så skön när han satt upp sitt podie och kallade folk för det till höger och vänster. Nu tycker jag att det blir passivt aggressivt när han säger det till journalister. Och jag ska bara tillägga också att jag inser att jag sa australienaren när jag skulle säga australiensaren. Yeah. Jag är medveten om att det är två olika saker. Även om man ändå får säga att böjelsen av det ordet, det är inte det lättaste. Ska vi säga australian eller australiensaren? Jag är fortfarande inte riktigt säker på vad alltså, Svenska Akademins ordbok säger.
Du frågar fel person i det här fallet.
Man från Australien med rötter i Grekland.
Det är han onekligen. Nej, jag tror att hans dagar är räknade i Tottenham. Jag tror att han vet om det, jag tror att läktaren vet om det. Frågan är när Tottenham kommer presentera han kommer väl antagligen vara kvar säsongen ut. Alltså det finns ju liksom ingenting annat att spela för Tottenham just nu.
Nej, och jag tycker att den här truppen, alltså jag vet att vi kommer komma in på Chelsea och sådär, nu bara avhandlar vi Tottenham och deras kris först. Jag tycker när jag tittar på den här truppen att visst, det är en del spelare som såklart är invärvade för framtiden snarare än att de ska pika här och nu. Men sen samtidigt så, det är en riktigt bra trupp. Han borde kunna få ut mer av den truppen. Alltså, och han har ju inte fått det, alltså, han har ju fått det periodvis. Han får det då och då, men det är ju väldigt sällan som de lyckas, komma in i ett stim där de liksom konsekvent visar upp fina prestationer. Det var ju där det första halvåret, men sen dess har vi inte riktigt sett det.
Jag tycker att Tottenham har en bättre trupp både här och nu och liksom förberedd för framtiden än vad till exempel Manchester United har.
Jag håller med, 100%.
Men man ligger på ungefär samma position. Och vi slaktar Manchester United för att de underpresterar något helt oacceptabelt grovt den här säsongen. Detsamma måste ju sägas om Tottenham. Det här är en fullständig katastrofsäsong. Sett till spelarrekrytering, spelarmaterial, sett till ambitioner,
Sen visst skadorna, för det, ja, det är vi ju fullt medvetna om att de skadorna har funnits.
Så är det ju. Men jag menar, alla lag har skador utom Nottingham Forest. Manchester United har också haft massa skador den här säsongen. Arsenal har haft massa skador den här säsongen. Manchester City har haft massa skador den här säsongen. Alltså, de har kanske också gjort av de anledningarna sämre säsonger än vad de hade förväntat sig. Men de liksom ligger inte på 16:e plats. Alltså, de har ändå inte underpresterat på nivå som jag tycker att Tottenham har gjort. Ja, Manchester United. Men jag tycker inte Manchester United har trupp för att utmana på det sättet som Tottenham borde kunna göra med det här spelarmaterialet. Det tycker jag är den stora skillnaden. Och där är ju Postecoglou ytterst ansvarig. Han har ju uppenbarligen, och vi har pratat om det så många gånger, han har inte kunnat anpassa sin spelidé när till exempel skador, motstånd, spelschema och så vidare egentligen borde ha tvingat honom till det. Han har försökt skruva lite grann, men han har inte riktigt den han är inte riktigt tillräckligt bra på det. Han har ett spelsätt, han har ett sätt att vinna på, och det har funkat. Det funkade i början, det har funkat till viss del, men på den här nivån, när kraven är så stora, så måste du kunna vara mer flexibel och kunna ha lite mer lite bättre kommunikativa skills och lite bättre liksom taktiskt liksom flexibilitet. För det kan vi ändå se på alla de övriga, om man ska säga, topptränarna, att det finns. Jag menar, vi vet att Pep Guardiola vill spela på ett speciellt sätt. Vi vet att Mikel Arteta vill spela på ett speciellt sätt. Men om förutsättningarna inte finns där för att spela på exakt det sättet, ja, men då kommer de anpassa sig. Då kommer de anpassa laguttagningen, de kommer anpassa den taktiska, de kommer anpassa sättet som man försöker göra mål på och försvara sig på. Men det gör ju inte Tottenham.
Nej, jag tycker det är oroväckande, som sagt, just där under första halvleken, att de inte alls får till något flyt i spelet då, med så många ordinarie spelare tillbaka. Att det är hackigt, att de tappar bollen väldigt enkelt. Chelsea ville ju mer, eller hade mer energi, och ja, vann nästan alla andra bollar där under första halvleken. Och då blir det väldigt svårt. James Maddison knappt några bollberöringar heller innan pausvilan. Det är ju inte det Tottenham vi har vant oss vid, tänkte jag säga. Det är ju helt fel uttryck, men det är inte det Tottenham som vi såg, om vi tänker hösten 2023. Då kändes det ju som att Tottenham hade någonting riktigt bra på gång, men sedan dess har de ju bara bleknat bort. Och jag tycker ju att Postecoglou har bleknat bort med dem. Eller snarare med, ja, ju längre resultaten och prestationerna har sett ut så här, desto mer så har han också på något sätt distanserat sig.
Ja, man ligger just nu då på 14:e plats, ska sägas, men om man har samma poäng som Everton och West Ham på 15:e och 16:e plats, 34. Everton som
Jag ska bara säga en grej också om Moises Caicedo innan vi går vidare.
Ja.
Som jag tycker gör en... han är ju ett riktigt råskinn, Caicedo. Ja. Och han drar sig inte för att kliva in tufft i duellerna, och jag kan tänka mig att han är väldigt, väldigt jobbig att ställas mot. Men han är ju också väldigt tuff med tanke på att han tar en rejäl smäll där inledningsvis i matchen. Man tänker att det här kommer inte gå bra. De kommer få slänga in Dewsbury Hall eller vem de har på bänken. Men han biter ihop, han kör 90 minuter och mer där till. De var ju över 100 minuter till slut. Jag tycker ändå att en shout-out till Moises Caicedo och den här insatsen, men också hans prestationer sett över hela säsongen.
Ja, verkligen, han var jättebra igår. Och det där mittfältet som ju har varit liksom lite ifrågasatt, det dyraste mittfältet i hela världen kanske, Caicedo och Enzo Fernandes. Nu var ju Caicedo kanske bäst på plan för Chelsea i den här matchen, och Enzo Fernandes gör det viktiga 1-0, eller viktiga segermålet. Så att de är verkligen inflytelserika. Trist för Romeo Lavia, som ju är liksom den tredje dyrgripen i det där pusslet som ju igen har gått sönder. Han har knappt att spela någonting sedan han kom för snart 2 år sedan. Men när han har spelat så har han sett riktigt, riktigt bra ut. Så att ja, det var ett stycke nyhet som kom här i veckan också. Vi tar oss då till Merseyside derbyt. Vi hade ett par bortdömda vardömda mål i Chelsea Tottenham. Vi hade ett par var situationer i Merseyside derbyt också. Segermålet alltså omtalat, ifrågasatt, men egentligen inte kontroversiellt sett till hur reglerna är skrivna. Regeln är idiotisk, tycker jag. För att det är självklart att Luis Diaz påverkar spelet där han står. James Tarkowski hade ju aldrig sträckt sig efter bollen på det sättet som han gör. Om inte Luis Diaz hade stått bakom. Det är omöjligt för Tarkowski att veta om Luis Diaz är offside eller inte. Mm. Den stora skillnaden är att Diaz själv ser att han är offside och gör ingen liksom ansats mot att nå bollen. Alltså han visar tydligt att jag är offside, jag är inte deltagande i spelet. Och det är det som då gör att målet blir enligt regelboken korrekt godkänt. Men borde inte ha varit det. Kan jag tycka. Alltså jag tycker att regeln är felskriven. Den ger alldeles för stort utrymme för den här typen av situationer som ju det inte är tänkt. Alltså regler måste fungera för det de är tänkt att fungera som. Jag fattar också att om en spelare är offside liksom 10 meter längre ner på plan, som verkligen inte har någonting med spelet att göra, som inte påverkar spelet, som det var när jag var liten och lärde mig offside-regeln, det hade inte spelat någon roll, det hade varit offside ändå. Det förstår jag, så borde det inte vara. Om den spelaren är liksom verkligen inte en deltagare och inte påverkar någon av de spelarna som är närheten av bollen, då borde det inte blåsas av. Men i det här fallet så blir det ju en direkt konsekvens av att Luis Diaz står där som leder fram till att Diogo Jota får tag i bollen. Eller vem det nu är.
Ja, men jag håller med. Sen å andra sidan skulle väl inte James Tarkowski ha varit på planen.
Det skulle han heller inte varit. Nej, det var ju, alltså, alltså målsituationen blir ju rätt. Där är ju regeln som är konstig. Det är James Tarkowskis tackling på McAllister. Det finns ju ingen rimlig förklaring till varför han inte blir utvisad där. Varför inte...
Jo, det är för att han är en good guy.
Ja, alltså det sjukaste, jag läste det idag, det sjukaste jag någonsin har läst.
Ja, att James jag vet precis.
Aldrig
jag vet precis
har blivit utvisad i sin karriär. Vad i helvete?
Och då måste du lägga till också att han alltså har flest gula kort, tangerat flest gula kort, ja. 65 gula utan att ha blivit utvisad. Och ja, varför har han inte blivit det? För att han är en good guy.
För att han är en good guy. Ja, men han är ju stenhård. Ja, men om det är någonting som han är, så är han ju en stenhård mittback. Han går in med den här insatsen. Alltså det här är ju den här tacklingen gör han ju liksom några gånger per säsong ungefär av den här kvaliteten. Jag menar
jag har inte sett hela den här listan över spelare som har samlat på sig flest gula kort men inte har blivit utvisad. Men jag tror mig, eller jag är fullständigt övertygad om att det är liksom 10 andra spelare som är typ som Tarkowski. Som ja. Domarna kanske tänker att ja, men det är så hans stil är. Han går in, han kliver in fysiskt. Det får man leva med. Men i det här fallet så klart att det blir fel. Och oerhört märkligt att domarna i VAR-rummet inte ber honom kliva ut och kolla på sin skärm. För det är ju en sak om man skulle missa det i realtid.
Ja,
att de ser det här i repris vävas om och om igen utan att tänka att det här är rött kort. Det är häpnadsväckande.
Till och med Duncan Ferguson tyckte att det var ett solklart rött kort. om Big Dunk tycker att det är, som är mer Everton än någon... Och dessutom den största jävla galningen som kanske har spelat i Premier League. Om han tycker att det är ett solklart rött, då är det nog ett solklart rött. Ja, hur som helst.
Jag tyckte ju att om man ska säga någonting om matchen så tyckte jag ju att Everton, jag tyckte inte att de var speciellt bra. Och främst så var de inte speciellt bra under första halvleken på att vårda bollen. Det var många passningar som slogs fel, att de inte hade den lilla kvaliteten för att verkligen kunna utnyttja många av sina lägen, eller snarare det här med att de tappade bollen väldigt enkelt så att de fick inte behålla den i längre perioder. Men den som sticker ut är ju Beto. fortfarande, som jag har fått ett riktigt lyft under David Moyes. Och jag tycker rätt så synd om honom ändå att han inte får något mål i den här matchen, för att han gör det så bra. Särskilt där vid det andra målet när Van Dijk blir totalt bortlurad. Och det är ju återigen för att studsen är så där märklig.
Det är svårt att förstå vad som händer där. Alltså, man har väl sällan sett Van Dijk se så klumpig ut. Det är någonting han ser ju aldrig klumpig ut. Han kan se lite lat ut ibland, lite loj, lite nonchalant. Men klumpig är liksom inte en... Det finns många andra mittbackar man skulle beskriva så, men inte Van Dijk.
Nej, och sen så drar han då avslutet i stolpen. Ja. Så att de hade väl inga skott på mål faktiskt. Registrerade väl inte ett enda. Men ja, nej. De hade sina, som sagt, de hade sina lägen där, särskilt under första halvleken. Men det märks ju att Liverpool, i den här matchen så var de en storlek större.
Ja, jag tror att även om det där målet hade blåsts av för offside, så hade jag känslan av att Liverpool hade kunnat växla upp ytterligare och antagligen fått in ett segermål till slut ändå. Lite oroväckande med formen på Mohamed Salah, som ju sen han var helt majestätisk mot Manchester City för ett par månader sedan verkar ha tappat benen fullständigt. Det är inte första gången vi ser det under det här skedet av säsongen. Sen vet man inte hur mycket Ramadan har påverkat honom heller, för att vi vet att han är ju strikt med det.
Ja, det är extra jobbigt, för jag fick mail häromdagen om att det är dags att jag är ju med i Football Writers Association här borta, och då får man ju rösta kring vem som ska få priset som årets spelare, och får man ju direkt ångest på slag, för det jag tycker alltid är jättejobbigt att välja, och jag har ju varit fullt inställd på Mohamed Salah och kommer väl fortfarande ge honom den, men det blir lite jobbigt ändå när den spelaren helt plötsligt dippar av lite, alltså sett formmässigt, då börjar man tänka att det kanske är andra kandidater, men ja, det lär väl fortfarande bli Salah som får det i slutändan.
Ja, man måste se till över hela säsongen där. Alltså, det är klart att recency bias är en sak. Men han har ju slagit så många rekord den här säsongen att det är svårt.
Ja, det kommer krävas mycket av Isak för att hänga med honom i skytteligan. För att nu, det var min första tanke när jag hörde att Haaland kommer att vara borta i x antal veckor. Tänkte, nu har ju Isak chanserna i skytteligan, men Salah har ju ändå ett rejält försprång där.
Ja, så är det. Ja, nej men verkligen. En annan kandidat, vilket säger då Liverpool, med 8 matcher kvar, ligger nu 12 poäng fortfarande då före Arsenal. Man behöver bara ta 13 poäng av de resterande 8 matcherna. Så att det känns ju som att den här segern var viktig, tror jag. Jag tror att den var psykologiskt viktig för Liverpool, för att det är alltid ett derby, det är tufft. Det var en av de tuffaste matcher som man har kvar då på pappret, på spelschemat. Den var psykologiskt viktig, tror jag. Det jag skulle ta mig till, en annan utmanare kanske, en annan kandidat i alla fall till årets spelare, hade ju varit Gabriel i Arsenal, som jag tycker har varit fenomenal den här säsongen också. Riktigt jobbigt för Arsenal inför Real Madrid-mötet här, att man fick se sin bästa försvarare linka ut med en sträckt baksida i matchen mot Fulham, som man ju vinner planenligt rättvist utan att egentligen behöva förta sig sådär jättemycket. Man hälsar Bukayo Saka tillbaks efter sin långa skadefrånvaro. Han gör mål efter 7 minuter, allt frid och fröjd, men den där skadan på Gabriel och Jurrien Timber, ska vi säga, lägger lite smolk i bägaren tyvärr.
Ja, det är en fullständig mardröm faktiskt. Jag litar inte på Kiwi för 5 öre.
Nej, det gör ju inte Arteta eller de andra lagkamraterna heller, vad det verkar. För man tycker att det påverkar hela laget när Gabriel inte är där.
I just den här matchen så hade han ju inte mycket till val, med tanke på att det finns fler försvarare än de två som är skadade. Jag tänker på White, Calafiori, Tomiyasu också för den delen. Så att ja, det är verkligen en prekär situation inför de matcherna, där man ju kände att ja, men Arsenals försvar, det är det som kommer att göra att de faktiskt har en chans i det dubbelmötet. Men nu har ju de chanserna minskat drastiskt. Sen vet jag inte just med Ben White och Calafiori hur pass allvarligt det är. Jag tror väl kanske att i Ben Whites fall så kan han kanske vara tillbaka rätt så snart ändå. Vad som helst tänker man ju vill man ha hellre än att Kiwi har
spelat så mycket fotboll senaste månaderna.
Nej, absolut så är det ju, men däremot så ja, Ben White, han känner ju till Arsenals spelsätt till punkt och pricka, höll jag på att säga, men utan och innan, så att jag hade känt mig mer trygg med honom faktiskt, trots att han antagligen hade varit ringrostig jämfört med Kiwi, och jag har så lågt förtroende för honom. Men det var lite synd faktiskt, för att i övrigt så hade det blivit en väldigt fin kväll för Arsenal. Det var fantastiska scener, bara när Bukayo Saka värmde upp under första halvleken så ställde sig ju alla upp och jublade, och ja, när han kom in då så var det ännu högre jubel, och sen när han gjorde mål så ja, exploderade helt och hållet, så att han är ju verkligen älskad på ett sätt som han är ju Arsenal. Ja visst, det är ett kollektiv och det är en hel spelargrupp, men det finns liksom ingen som inte tycker om Bukayo Saka.
Nej, men det jag tycker det är helt jag tycker det är så fascinerande. Jag menar, han är 23 år gammal.
Ja,
han är redan en, oavsett vad som händer i karriären, så är han en Arsenal-legend. Alltså han är uppe där bland de främsta Arsenal-spelarna under hela Premier League. Alltså så långt som jag kan minnas, som har följt ligan i 30 år. Han är en av de största. Det är klart att det liksom finns Henri och Tony Adams och några till, va? Men alltså, vid 23 års ålder så är han där uppe i konversationen om ett all-time... alltså, han går ju in i ett... Om vi tar Premier League-eran då, för jag har så svårt att titta över liksom 140 år. Så går han ju in i en all-time Premier League 11 för Arsenal vid 23 års ålder. Det är ju rätt mäktigt faktiskt.
Det är också hur han är som person. Det är inte bara det här med att han är en fantastisk fotbollsspelare. Absolut. Utan han utstrålar ju bara en sorts genuitet, och det märks att han har haft en väldigt bra uppväxt med ordentliga föräldrar som har lärt honom att vara artig och att verkligen inte vara arrogant. Han är ju inte ens 1% arrogant, och det är väldigt ovanligt när man når den sortens status så pass ung också, att man ändå lyckas behålla fötterna på jorden. Men Ljungberg får väl ha lite cred också, som ju trots allt var den som gav honom chansen. En gång i tiden, låter som att det var 10 år sedan. Det var ju inte så länge sedan.
Det var inte länge sedan, för att han var väl, var då 16 år eller något sånt där? 17? När Ljungberg hade honom i ungdomslaget då först ju.
Ja, men då var han yngre. Och sen så fick han ju chansen i, var det Europa League eller hösten 2019?
Ja, det är 6 år sedan, då var han 17.
Eller är jag ett år... Nej, jag kanske ett år före. Nej, gud, jag vet inte. Men jag vet att det var Ljungberg i alla fall.
Men han var tonåring, han var väldigt ung, och han gjorde ju ett avtryck liksom omedelbart. Precis som vi har sett några tonåringar göra den här säsongen. Men med allt han har gått igenom, med allt som han har... Alltså, olika tränare, olika liksom... Det har gått upp och ner i Arsenal-tröjan för liksom laget. Men han har liksom... utvecklats till att bli den här fixstjärnan i laget. Han är deras bästa spelare säsong ut, säsong in. Och att göra det med fötterna på jorden på det här sättet, och att vara så här oerhört älskvärd som han är. Det är en riktigt, riktigt fin fotbollsspelare, Bukayo Saka. Och det är en sån här man bara önskar att han får vara kvar i Arsenal för alltid. Alltså,
får.
ja, men alltså att han kommer vara det. Jag tänker för Arsenal supportrarnas skull. Jag tänker mycket på det som många Liverpool-supportrar upplever med Trent Alexander-Arnold nu, som ju inte har den statusen i Liverpool som Saka har i Arsenal.
Det finns ju fler spelare ju i Liverpool som har... som har haft den där ledarrollen. Och,
ja, men precis. Jag menar, den heartbreak som skulle vara om Bukayo Saka någonsin lämnar Arsenal, den skulle vara svår att komma över. Och det är liksom, det är någonting med hans personlighet som man känner att han bara ska, han är där han ska vara. Och han ska ha en lång karriär och bli den mest älskade Arsenal-spelaren någonsin. Sån romantiker tillåter jag mig ändå vara.
Ja, Mikael Merino också, mål igen, trots att han inte vet vad han gör, höll jag på att säga.
Men det är helt sjukt ju, hur han är så dålig på att vara striker men ändå bara fortsätter göra mål.
Ja, så dålig, jag vill inte använda det ordet, men han är ju, för det första är han ju inte en falsk nia, det här har vi diskuterat i tidigare avsnitt så jag ska inte gå för djupt in på det, men han är inte en falsk nia. Vilket innebär att han är ju mer av en striker inne i boxen. Men problemet är att han inte riktigt vet ändå när han ska droppa ner och när han ska stanna kvar i boxen. Så att, ja, det är ofta osynkt där framme. Men med det sagt så har han ju faktiskt gjort ett fullgott jobb. Och han gör mål, även om han fick lite hjälp av en styrning i just det här fallet. Så att, ja, jag ska inte klaga på honom för mycket, för att han gör sitt bästa. Plus, jag såg den här listan av långsammaste spelare i Premier League där han tar en tredje plats, så att han har inte hjälp av sin speed heller, stackaren.
Nej. Så vi kastar in lite silly då. Vi har ju inte gjort någon silly-podd den här veckan med tanke på att Makoto är i Spanien och härjar runt. Kom ju uppgifter om att Arsenal kanske har bytt fokus då från Isak till Gyökeres, från en svensk till en annan. Och att man ska vara intresserad av Viktor Gyökeres som ju stoppar in en eller två bollar nu i veckan också igen. Han öser ju in bollar i Portugal. Även om det har kommit av sig lite grann under vintern och våren här med skador och sånt, så är han ju fortfarande en av Europas allra hetaste anfallare. Vad är dina tankar? Du har ju skrivit lite om de här ryktena.
Ja, det känns ju ganska rimligt att Arsenal inser att det kommer bli väldigt svårt att få in Alexander Isak. Det ska sägas att det sägs att Arteta ju hemskt gärna vill ha in Isak, eller att han är övers på önskelistan. Och det tycker jag inte är speciellt konstigt, för att precis som vi har diskuterat många gånger för så hade ju Isak passat in i Arsenals spelsystem väldigt bra. Och sen så skadar det ju inte heller att man ofta drar den här liknelsen till Thierry Henry, att de är lite lika sett till sina spelstilar. Viktor Gyökeres vore väl ett bra alternativ ändå, sett till att han ju uppenbarligen har näsa för målet. Sen vet jag inte riktigt hur. Alltså jag tycker att Isak hade passat in bättre än Gyökeres, men sen samtidigt så har vi kanske inte sett heller alla lager av Gyökeres än. Visst, vi såg ju en version i Coventry där han ju faktiskt dominerade också, och det ska man komma ihåg att det är inte lätt att bli skyttekung i Championship, alltså det är en rätt tuff liga att prestera i. Och sen så då här i Sporting där det är svårt att avgöra återigen liksom hur pass bra han är, men vilken sorts värdemätare är det att spruta in så många mål i portugisiska ligan. Men jag hade ju såklart väldigt gärna velat se en svensk i Arsenal. Så oavsett om det blir Isak eller Gyökeres så hade det varit väldigt spännande. Så sägs det ju också att de kikar fortfarande på Nico Williams, som det har varit mycket snack om. Så att det känns så fullt rimligt att man inte bara går för en spelare. Och så, det talar ju för också att det skulle bli Gyökeres då eventuellt, det här med att då har man ju pengar över till att lägga på andra spelare.
Skulle det bli har man Isak, inte om man så skulle köpa Isak. För att
nej, då finns det ingenting över. Så vill man spränga banken för en spelare, ja, jag hade nog gjort det i för sig. Jag hade nog gått för det egentligen. Och bara lagt allt jag har för Isak. Men samtidigt kan jag förstå att det är en väldigt stor risk att göra det också. För tänk om Isak blir skadad sen och så står man där tillbaka på noll igen. Så att, ja, vi får väl se hur det artar sig alltihopa.
Ja, nej, men jag tror inte att det går att värva Isak den här sommaren. Det är min känsla. För att just där, alltså när huvudägaren borta i Saudiarabien skriver ett kort meddelande till styrelsen i Newcastle och säger sälj inte Isak till något pris som helst, då gör man väl inte det?
Ja, han har 3 år kvar på kontraktet också, vilket gör det ännu svårare. Men det skulle ju vara om Isak själv vill, alltså om han själv börjar bråka sig bort. Sen känns han ju inte som den typen som skulle göra
det. Han verkar trivas väldigt bra i Newcastle. Han är ju en stor favorit bland supportrarna. Vi kommer in på det också här att gjorde mål nu igen i veckan ju. Har nu passerat 20 mål. En annan sjuk stat. Han är alltså den första Newcastle-spelaren någonsin att göra 20 mål i ligan två säsonger i rad i Premier League.
Ja.
Det är en sjuk grej. Man tycker liksom att Alan Shearer, nej, han gjorde faktiskt aldrig 20 mål två säsonger i rad för Newcastle. Han gjorde det i Blackburn. Eller Andy Cole, eller någon annan.
Det är alltid de två.
Det är ju de två. Alltså, de har inte haft så många andra liksom skyttekungar, om man ska vara riktigt ärlig, de senaste 20 åren. Andy Carroll gjorde det liksom inte.
Nej. Joel Linton försökte, men ja.
Ja, precis. Nej, men det är ju, jag menar, bara att göra 20 mål i Premier League överhuvudtaget, det är väldigt, väldigt svårt, och det är väldigt få som har lyckats göra det. Det är väldigt, väldigt bra spelare som har spelat i Premier League utan, alltså anfallare som har gjort bra säsonger utan att lyckas med det, ska säga. Så att det är en jättebedrift. Det tog honom en stund i matchen i veckan här, innan han till slut fick in bollen. Gjorde väl inte sin bästa match, brände rätt mycket målchanser faktiskt. Men fick till slut in den. Överskuggades ju lite. Det var ju inte det vackraste avslutet via en försvarare och så vidare från kort avstånd. Tonalis mål däremot var den lite högre skolan, även om han kanske inte riktigt menade att sätta den i bortre krysset.
Nej, alltså Mark Flecken, jag ska säga att han ska göra det bättre, men samtidigt så ser man ju att han har vikten på fel fot, och han förväntar sig ju inte att bollen ska komma med en sån hejdundrande fart och en sån skruv. Alltså. Så det är ju det som gör att han inte riktigt står inte tillräckligt rakt för att kunna mota bort den där bollen.
Så jag tycker han ska cred för att han släpper in ett så vackert mål.
Ja, jag ger mer...
prata om det som ett mål.
Ja, precis. Vi får hylla Tonali mer än vad vi klagar på Flecken.
Ja, han fick ju frågan efter Tonali om det var med flit eller inte. Han sa att det var 70% ett inlägg och 30% ett skott.
Oj, det var väldigt specifikt ändå. Ja,
jag vet inte riktigt vad det betyder. Det betyder ju egentligen bara, det var ett inlägg, men jag vill ha 30% av credden för att det ändå varit ett väldigt fint mål.
Ja. Helt rätt.
Typ så. När jag lyssnade på just Alan Shearer i morse, deras podcast, han sa att jag hade 100% bara sagt att det var med flit om det var jag som hade gjort det, oavsett hur det var i verkligheten. Och det tror jag på att han hade gjort. Vi kan ta oss därifrån då. Men vi kan bara konstatera innan vi tar oss vidare från Newcastle att man har ett bra häng på Champions League-platserna nu. Nu var det visserligen seger för både Chelsea och Manchester City som ju krigar där om fjärde femte platsen bakom Nottingham Forest. Men Newcastle har en match till godo. De har en hängmatch då som man ska spela mot Crystal Palace här nu. Så att de har det i egna händer.
Ja, och just det här med att det är fem platser den här säsongen och inte bara fyra. Det gör ju att chanserna ökar markant. Mm.
Ja, och Aston Villa lurar där bakom också då på 48 poäng. 3 poäng upp nu då till Manchester City på den där femte platsen för stunden. Men vi kan väl ta oss till Nottingham Forest som sitter tryggt och säkert är ju känslan på tredje platsen bakom Arsenal då. Efter att de besegrat Manchester United tack vare ett solomål av Anthony Elanga mot sin gamla klubb. Och, men det finns ju mycket att säga om det här målet. Dels att Anthony Elanga är väldigt, väldigt snabb med bollen. Det vet vi. Det har vi pratat många gånger om. Det kanske inte finns, jag undrar om det finns någon spelare i ligan som är så bra liksom över 40-50 meter med bollen vid fötterna som Anthony Elanga är. Men då undrar man ju också, det här borde väl Manchester United också veta om? Alltså, när man nu vet hur Forrest spelar, och man vet att den här spelaren har en spetsegenskap, så måste man ju göra det bättre försvarsmässigt i den situationen. Man måste få stopp på honom.
Ja, alltså jag har rätt starka åsikter kring det här, den här matchen, eller snarare Man Uniteds insats, eller kanske till och med Ruben Amorims insats. För jag har ändå tagit honom rätt så mycket i försvar, även om vi har varit kritiska mot honom naturligtvis, eftersom att resultaten inte har levt upp till förväntningarna sedan han anlände. Men i den här matchen så förstår inte jag riktigt varför han väljer den här uppställningen som han då väljer. Det vill säga Casemiro och Ugarte som centrala mittfältare, och så puttar han upp Bruno Fernandes. Det ska sägas att jag vill att Bruno Fernandes ska spela högre upp i planen egentligen. Men med tanke på hur det såg ut i mötet med Leicester och att Bruno Fernandes var nyckeln till att luckra upp Leicester, så tycker jag det är förvånande att Amorim väljer då att mönstra de två istället, just med tanke på att kanske inte är så mycket speed då på det centrala mittfältet. Och han måste ju veta om att Nottingham Forest är den typen av lag som inte riktigt vill ha bollen. De vill ju bara ligga och lura och ta sina chanser när de väl dyker upp, och är väldigt, väldigt organiserade. Så att redan där så tycker jag att Amorim, och det har jag känt vid flera tillfällen också, att han får sällan sin startformation rätt. Så vet inte jag om det är att han måste lära känna ligan och konkurrenterna och lära känna sitt lag för den delen. Men jag tycker väl ändå att de borde ha tillräckligt många genomgångar och scouter och assisterande tränare för att man ska veta exakt hur Nottingham Forest vill att en matchbild ska se ut. Och då gör det att den chansen dyker upp efter 5 minuter, så får de in sitt mål. Och vad gör Nottingham Forest då? Ja, men de är rätt så nöjda med det. Visst, alltså, man kan peka på att Man United, ja, de är rätt så bra med bollen sen därefter, och sen så skapar de ju lägen där mot slutet. Men varför skapar de lägen mot slutet? Jo, för att de slänger upp Harry Maguire. Fram tills det så är ju matchen precis så som Nottingham Forest vill att den ska vara. Där tyckte jag att jag var förvånad av att säga att Amorim gjorde på det sättet.
Ja, jag kan bara instämma. Det här är ju precis så som Nottingham Forest vinner sina fotbollsmatcher.
Jag hade spelat Rasmus Höjlund också. Tanke på att han gjorde mål mot Leicester. Han gjorde mål för Danmark nu också, va, under landslagsuppehållet. Ja, förvånande, tycker jag i alla fall, att Xerxes startade i den positionen.
Ja. Jag kastar in en fråga här från Tommy Karlsson när vi ändå pratar om Forest. För han vill att vi ska prata om Ryan Yates. Så begränsad som spelare, men ett gigantiskt hjärta för Forest, vilket gör honom oerhört nyttig. Han är liksom en sån där typ som man bara älskar. En sån här Steve Sidwell, min gamla favorit, som var liksom begränsad, gjorde sällan någonting som stal rubrikerna, men alltid där. Alltid så otroligt nyttig.
Ja, kommentatorn och bisittaren heter det. De var inte helt överens här på engelsk tv över vem som skulle få Man of the Match. För att bisittaren ville att Elanga skulle ha den, vilket jag tyckte var helt rätt.
Det var Michael Owen, va?
Nej. Aha. Han är aldrig bisittare.
Tror jag. Han är aldrig bisittare. Jag hade för mig att det var Michael. Jag såg något klipp med... jag trodde det var Michael Owen. Skitsamma, det var inget.
Okej, jag såg matchen i efterhand, så att jag...
För det hade känts som Michael Owen. Aha, en snabb anfallare som springer ner och gör mål.
Jaha, nej, alltså det var, nej, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men jag tror aldrig han är bisittare. Eller det kan jag inte erinra mig att han har varit. Han brukar vara, ibland är han så här pundit i studion. Men oavsett vem den var, så ville kommentatorn åtminstone ge den till Ryan Yates. Vilket jag också kan förstå på ett sätt, för att precis som du säger, att hela den här säsongen han har ju motbevisat tvivlarna. Det kanske är lite dramatiskt att säga, men med tanke på att Forest ändå plockade in en del spelare och sådär, så fanns det ju en risk för att Yates skulle försvinna i periferin och kanske inte riktigt få så mycket speltid som han har fått. Så att där tycker jag verkligen att han har levererat. Men samtidigt, alltså Anthony Elanga, det är inte bara att han gör det här vackra solomålet mot sin gamla klubb, utan jag tycker att Elanga verkligen, han förstår också hur Nottingham Forest vill spela, eller hur Nuno vill att laget ska spela, och han köper det till 100%. Så återigen det här med, som vi har pratat om hela säsongen egentligen, att Nottingham Forest är ett väldigt bra kollektiv. Det är ju bara så att de vet exakt hur Nuno vill att de ska ta sig an matcher. Och de gör det också. Och det är anledningen till att de ligger så högt upp. Sen verkar de ju ha en väldigt bra stämning i gruppen också. Att de litar på varandra. De jobbar för varandra. De sakerna ska man inte underskatta. Plus att Nuno är väldigt flexibel rent taktiskt också. Han ändrar i formation åtminstone 3 gånger i den här matchen. Alltså där finns en flexibilitet både hos honom och i laget som faktiskt är riktigt imponerande.
Verkligen. Och sen så en av årets värvningar, Elliot Anderson, som jag tycker är så, tillsammans med Yates såklart, men kanske lite mer flärd vid bollen, så nyttig för Forrest. Alltså han gör så mycket rätt och får, alltså den där bollen tickar hela tiden. Det är som att han håller i metronomen. Det är bakom då liksom omställningsspelare som Gibbs White och Elanga och Hudson och Doyne när han spelar då. Han kom väl in i den här matchen, va? Nej, han är skadad, just det.
Vem då?
Hudson och Doyne.
Ja, han var inte...
Nej, han var skadad. Han är skadad. Men där bakom liksom att ha någon som är så bolltrygg, som är så duktig i dueller, som verkligen kan vara den där pålitliga centrala mittfältaren. Jag tycker Elliot Anderson är... det kändes ju som väldigt mycket pengar när de köpte honom från Newcastle, men nu känns det som att det var värt varenda pund. Faktiskt.
Ja, han är inte riktigt den spelaren som vi kanske trodde att han var förra sommaren.
Nej.
Nuno har ju hittat en väldigt passande roll för honom.
Mm. Ja, men verkligen. Vi nämnde Aston Villa som ett av lagen som är uppe och krigar om Champions League-platserna. De mötte Brighton som för några omgångar sedan räknades in bland dem. Jag tror att vi kanske måste räkna bort dem nu för att formen är inte riktigt där. Hade en tung period i vintras, kom tillbaka, hade en jättefin period under ett par månader. Nu känns det som att formen igen har dippat lite grann för Brighton. Och Aston Villa med sina januarilån, alltså Rashford, Asensio och Daniel Malen, alla tre i målprotokollet i den här 3-0-matchen, har ju verkligen fått jackpot på sina inlåningar i januari.
Ja, det är nästan glömt bort Malen, ska sägas.
Ja.
Och det är ju för att de andra har överglänst honom hittills. Men framförallt Asensio tycker jag ju är... Ja, alltså vilket kap egentligen att de lyckades få in honom. Rashford också, jag menar nu har han börjat leverera mål också den senaste veckan. Men det är klart att det hjälper Aston Villa att höja kvaliteten. Jag träffade faktiskt Ollie Watkins häromdagen eller dagen efter den här Brighton-matchen. De kom ju hem väldigt sent. Det är ju en lång resa att göra ända ner till sydkusten. Men det fick ju mig att inse också att, jag menar, Watkins kommer in i, vad är det 60:e minuten eller någonting sånt här? Ja, någonting i den stilen, var 65:e kanske. Och jag menar, vi pratar ju knappt om Watkins längre, eller har inte gjort de senaste veckorna. Och det är ju för att det har kommit in andra spelare som kan ta hans plats och som levererar. Så att, ja, tänk också på hur det hade kunnat se ut. För att nu valde ju Aston Villa att släppa John Duran i januari. Men om de inte hade gjort det, hade de sålt Watkins då till Arsenal? Det finns många sådana sliding doors moments. Men det är ju utan tvekan så att Aston Villa, som är en klubb som spenderar väldigt mycket av sina intäkter på spelare och på spelarlöner, framförallt i det här fallet, för att man ska komma ihåg att trots att det är lån så är det ju knappast billigt att plocka in
Nej.
Den här typen av spelare med sån här kvalitet. Men det gör ju också att Villas möjligheter att åtminstone vinna någonting den här säsongen ökar markant. Champions League lär väl kanske bli svårt, även om Watkins var, han hade höga förväntningar och trodde att de möjligtvis kunde göra det. Men FA-cupen finns ju fortfarande kvar, och dessutom kan man säkra en Champions League-plats i tabellen också. Så att de ser ut att vara väl rustade för att ta sig an alla de tre turneringarna.
Jag insåg att jag var kanske lite väl hård mot Brighton här. Rykten om Brightons död är något överdrivna. De är ju bara en poäng bakom Aston Villa. Och...
ja, jag förstår hur du, ja, men förstår det, du menar liksom dock.
Uttåget ur FA-kuppen. Jag vet inte, det känns som att de har tappat fart lite grann. Och i den här matchen blir de ju faktiskt...
Ja. Spelar ändå 2-2 mot Man City. Det är väl kanske den enda plumpen de har i...
Ja, jag vet. Ja, det var mest en känsla jag hade. Men det är väl kanske så
du kanske blandade ihop dem med Bournemouth? Kan det vara så enkelt?
Nej, så enkelt var det inte. För det har väl ändå pågått en lite längre tid.
För sydkustklubbar som...
Ja, det hade ju inte varit olikt mig att göra det. Men det känns inte som jag gjorde det den här gången. hur som helst så... får säga någonting om Yasin Ayari igen. Han är ju väldigt nära att göra mål där i början med en jättefin verkligen. Frispark. Han gör en kanonsäsong i Brighton faktiskt.
Ja, nej, men det gör han. Det är ju ofta många som glömmer bort honom kanske, eller som kanske inte kollar på Brightons matcher varje vecka. Men han har definitivt varit ett utropstecken och har fått mycket speltid trots att Brighton ändå har andra alternativ. Så jag tycker att det säger väldigt mycket. Så för hans del så var det väldigt bra att Fabian Hürtzler kom in. För att det är ju möjligt att De Cherby kanske inte riktigt hade sett honom i samma ljus som Hürtzler uppenbarligen har gjort. Och gör.
Ja, verkligen. Ja, men på tal om Bournemouth och form då. Stryk mot Ipswich säger vi väl allting på hemmaplan. Hur deras form och har liksom... fullständigt segnat ihop här under våren. Det, ja, vad ska man säga, nu är man ju liksom helt bortspelade från eventuellt Europaspel. Liam Delap i den 60:e minuten, inte på något sätt orättvist, även om Bournemouth såklart hade mängder med fler skott på mål, man har boll i havet och så vidare. Men vi vet ju att Ipswich har kvalitet, kanske till skillnad från de andra bottenlagen just nu då, att störa vilket lag som helst. Jag menar, det var 2-0, Evan Nilsson gör 2-1 efter det och Bournemouth trycker på, men... Alltså det kändes som, har jag bara sett matchen i liksom efterhand och sådär, men fick ändå känslan om att det här inte var ett så orättvist resultat som kanske statistiken visar.
Nej, jag håller med. Problemet för Bournemouth är väl att det krävs så himla mycket energi för att de ska kunna spela på det sättet som gör att de blir så oerhört giftiga. Alltså då måste pressspelet sitta till 100% och alla måste vara 100% påslagna. Ja, saknar de då några spelare? De har ju haft en hel del problem med skador, ska man ju komma ihåg faktiskt. Och just det här också att ibland så måste man kanske vila spelare också för att de har spelat så pass mycket. Och ja, om det då krävs väldigt mycket av dem i alla matcher så är det klart att man blir sliten. Så att, ja, Bournemouth har definitivt tappat fart. Men det är skönt för Ipswich som tar sin första seger under 2025 som sista engelska lag. Den satt långt inne, men ja, tyckte väl också faktiskt att de förtjänade det.
Ja, och Liam Delap kommer spela Premier League-fotboll även nästa säsong oavsett hur det går för Ipswich, för att det är klassmål egentligen, tycker jag. Även om det ser enklare ut än vad det är, men jag tycker han är otroligt, otroligt bra. Det finns en väldig höjd i den spelaren.
Ja, vi får se vem som plockar upp honom. Men det är som du säger, det lär finnas många intressenter. West Ham kanske?
Ja, West Ham är ju också liksom en ja, vortex för anfallare. Det är ju så det är ju inga anfallare som lyckas där.
Det här kanske ska sikta högre, jag vet inte.
Det pratades om att Everton skulle vara beredda att gå in tungt på Liam Delap, och de har ju verkligen lyfts av den spelaren. För men han är både target och djupled. Alltså, han är ju som en bättre Beto på något sätt. Alltså, han har bättre målsinne, han är yngre, han är engelsman. Jag vet inte, det känns David Moyes, men sen om Everton får konkurrens av ett lag högre upp med andra ambitioner, ett Newcastle kanske som vill ha ett alternativ till Alexander Isak, en uppgradering på alternativen som finns där bakom, så blir det väl svårt för Everton. Det är inte alls osannolikt. Det kanske finns till och med spelare eller klubbarna i den absoluta toppen som skulle kunna vara intresserade. Det har ju pratats lite grann om Arsenal till exempel. Kanske inte som ett första alternativ, men kan man få in en Gyökeres och en Liam Delap, då har man ju säkrat upp en offensiv som är riktigt, riktigt fin faktiskt. Vi har också, vi har poäng för Southampton. Det kanske, ska de lyckas baxa det här bedrövliga laget över gränsen för att bli det sämsta laget någonsin i Premier League.
Det var ju så nära dock att de fick med sig samtliga tre poäng.
Ja, det var det. Det var det. Det är liksom, Crystal Palace behövde inte den där poängen ändå. Det var det man Nej. Kände. Det kändes lite orättvist.
Jag tycker ju väldigt mycket om Onyeachu. Inte bara för att han är väldigt lång, Premier Leagues längsta spelare. Jag tycker att han är rätt så rolig att
Ja, fast att han är inte på. Bra. Alltså han har ju inga fötter. Det är ju som att han spelar med slalompjäxor på sig. Det finns inte mycket teknik att hämta där. Men som sagt, han är ju jävligt lång och det uppskattar ju jag. Och den där nicken är ju klass.
Och det är ett väldigt fint inlägg från Matheus Fernandes också. Ska
ja, det är det.
Så att de vill ju inte bli historiens sämsta lag. Det är ju målsättningen nu. Men de kan ju faktiskt säkra nedflyttning redan i helgen. Så att, ja, vi får väl se om de lyckas samla ihop de här sista ynka poängen som krävs för att Derby fortfarande ska vara sämst.
Ja, alltså det är en poäng de behöver, va?
Ja, då tangerar de.
Ja, just det. Det är 11 poäng. De är på 10 nu. Ja, de har 8 matcher på sig att skrapa ihop 2 poäng. Det ska de väl lösa.
Jag tror väl också det, särskilt där mot slutet när det är rätt så många klubbar som antagligen inte har någonting alls att spela för. Mm. Men jag är inte helt 100 på deras spelschema. De borde väl ha typ Leicester och lite sådär.
Något slutet. Någon möjlighet. Vi kan ju ta en titt på det.
Ja, säkert Fulham också. Fulham är, när de känner att de har gjort sitt, ja, då slutar de. Då slutar de
har Leicester borta, de har Fulham hemma. Det är ju definitivt en möjlighet.
Ja, där faktiskt.
Spurs borta, antagligen inte. Villa hemma, antagligen inte. West Ham borta, den blir tuff. Fulham hemma däremot. Och sen Leicester borta. Sen avslutar man med City, Everton och Arsenal, vilket ju kan bli tufft. Så att det är väl de två matcherna man ska kunna... Får man med sig 2 kryss där, då har man löst det.
Ja, man vill inte vara om 10 år att... Ja,
nej,
man
alltså
kunna
det här...
dra upp det när man sitter på puben. Att, vad är du som... Är du sämst genom tiderna i Premier League?
Jag menar, vi har ju pratat om det här derbylaget sen dess. så är det ju. Det var ju också ett lag som var så dåligt att man tänkte att så dåligt kan ju inget lag prestera igen. Att det var så historiskt låg nivå, men
chi fick vi.
Ja, nu är vi här. Det var väl samtliga matcher, va? Om jag inte har glömt
någon.
Nej, har
vi glömt? Måste ha glömt någon.
Måste ha glömt någon.
Är det West Ham eller?
Ja,
Man City Leicester har vi inte pratat om heller.
Ja, Man City Leicester såklart. Den kändes som att den bara passerade. Leicester ställde ut skorna, gjorde inte mycket mer än så. Manchester City behövde ingen Erling Haaland, för man har Jack Grealish som fick göra mål efter bara 2 minuter. Och sen Omar Marmoush igen då.
Och det är ju intressant att se här nu hur Man City kommer... Ja, men hantera den här situationen när man inte har Haaland. Och nu valde ju Pep att spela Savinho och Doku på kanterna. Och sen så hade han Grealish och Marmoush som... Ja, men Grealish som typ 10, Marmoush som och lite högre. Och det ger ju en helt annan form av dynamik kring straffområdet jämfört med om Haaland skulle vara där. Och det behöver ju absolut inte vara någonting negativt. I många fall kan det ju faktiskt vara rätt så positivt att ha en mer flytande, dynamisk anfallsuppsättning. Jag blir lite förvånad ändå när jag hör Guardiola säga att han tycker att Grealish är bättre på kanten, för att jag håller inte alls med. Jag tycker att Grealish ser mycket mer naturlig ut när han spelar centralt.
Jag tycker aldrig man begriper vad Pep menar när han säger saker.
För Pep borde ju ha rätt. Alltså Pep borde ju ha rätt. Han borde ju säga någonting som han själv inte ser. Men i just det fallet så jag tycker att Grealish, han har haft sina högsta... höjder i karriären centralt, enligt mig. Och jag skulle gärna vilja se honom fortsätta i den rollen.
Sista säsongen i Aston Villa var han ju nästan ostoppbar. Han var ju hela det lagets offensiv. Var ju mycket mer en poängspelare då än vad han är nu. Nu gjorde han ju mål. Var det hans första mål för säsongen? Andra kanske?
Ja. Var det inte första målet sedan december 2023 eller någonting sånt?
Ja,
eller har jag helt fel för mig? Nej, i Premier League åtminstone.
Ja, så att det är väl inget snack om att värvningen för den pengen utav Jack Grealish inte har varit lyckosam. Det tror jag att de flesta skulle skriva under på, att det är något av ett misslyckande.
Men är de kompatibla, alltså Guardiola och Grealish? De känns så himla olika.
Ja, de gör verkligen det. Jag vet, alltså. Jag har svårt att se Jack Grealish i ett, inte på grund av kvaliteten, men bara på grund av personligheten i ett liksom lag som City, Arsenal, Liverpool. Han ska ju vara den stora stjärnspelaren i ett lite mindre lag. Jag vet inte, han har den auran av sig.
Jag tror bara att han behöver en lite mer fri roll. Att han blir lite för begränsad i ett Guardiola-lag där allting är väldigt strikt och det finns regler och lagar kring allt man gör på planen.
Men jag tror att det är likadant i alla de här lagen. Det är det som jag tror är problemet. Att det är likadant i alla de här storklubbarna. Att du får inte den här fria rollen som man ju hade i Aston Villa när de liksom klev upp från Championship och etablerade sig. Jag vet inte. Jag tänker att, jag menar, skulle Grealish nu lämna City för till exempel Fulham eller för Brighton eller något av de där lagen och få den där fria rollen igen, att vara den kreativa liksom outletten i laget, att välja själv när han ska ner och hämta boll eller gå i djupled eller utmana en ytterback eller vad han vill göra, då kanske inte hade varit. Han vinner inga titlar kanske på det sättet, men det hade varit roligare för oss andra.
Ja, vi får väl se vad som händer. Det är ju, det är ju rätt så mycket som tyder på ändå att hans Man City-karriär kanske är på väg att gå mot sitt slut.
Ja, så kan det vara. Men vi hade ju ytterligare en match, den mellan Wolves och West Ham, som vi får säga någonting om. Strand Larsen i målprotokollet igen, en spelare jag inte har jättestort förtroende för, men...
Varför hatar du honom? Jag tycker jag har hört det här tidigare. Han har gjort 10 mål den här säsongen. Ja, det är inte jättedåligt.
Nej, det är inte jättedåligt. Men hatar är väl ett starkt ord. Jag bara liksom... Han är ingen Kunja. Ja, men han är ju också dansk. Och då
han är norsk.
Nej, han är norsk ju för fan.
Kolla, du vet inte ens vad han har för nationalitet. Nej. Det här är ignorans. Det här är ingenting annat.
Fullständigt. Det är mina blinda fläckar, Norge och Danmark.
Jag har pratat med den här killen. Han är supertrevlig och jag tycker att han har varit rätt så hyfsad den här säsongen.
Ja, här vinner han ju matchen åt Wolves, och medan mer kan man väl inte begära.
Nej, men vet du vem som, på tal om strikers, vet du vem som ser skrämmande dålig ut? Det är Evan Ferguson tyvärr, som man ändå hade rätt så höga förväntningar verkligen på, men alltså, han ser lite tanig ut, alltså lite lätt. Ja, väger lätt liksom.
Ja, det var ju inte det man tänkte sig när han slog igenom. För han är ju ingen liten pojk. Han är ju en stor grabb.
Ja, lång.
Men nej, jag håller med. Det har ju inte alls lyckats.
Kommer ju Fylkrug in i den här matchen. Och jag tror väl kanske att saker och ting hade sett lite annorlunda ut för Potter om inte Fylkrug hade blivit skadad där tidigt när Potter precis hade kommit in. De har ju lidit av det att de inte alltid har haft sina bästa spelare tillgängliga. Eller ja, åtminstone det. Alltså alternativ på strikerpositionen.
Ja, de behöver värva en till striker. Eller en bättre striker generellt.
Ja, mittfältet också. Inom igen. Mittfältet.
Så får vi se vad som händer med Paquetá. Om hans fotbollskarriär är över här när domen kommer för spelet, då kommer de ha ett väldigt stort hål att ersätta.
Verkligen.
På den kreativa halvan utav planen. Och då får man ju dessutom ingenting tillbaks för investeringen i Paquetá som man har gjort. Så att det hade ju varit ett hårt slag. Jag vet inte när den domen kommer, men den ska väl komma här under de närmsta månaderna, va?
Ja, jag såg någon artikel om det här om dagen. Så ja, jag förväntar mig väl att det kommer något besked här inom kort. Mm.
Vi kastar in lite frågor innan vi knyter upp för idag då. Ola Andersson undrar, när ska PGMOL slopas?
vad ska vi annars ha då? Eller vad? Ingenting
inte.
Alls. AI som Postecoglou föreslog här under
dagen. Ja, det kanske hade varit bättre. Jag vet inte. Ja, men alltså, domare behöver man ju ändå ha på något sätt. Men de är... Ja. Det var inte den starkaste veckan för PGMOL, det var det inte. Det har inte varit den starkaste säsongen med tanke på avstängningar och skandaler och allt.
Är det någonsin en stark säsong för dem dock? Men visst, Kut gjorde ju att det kanske ändå blev mer än vanligt, så att säga. Mer snack.
Ja, precis. Hela David Coote-soppan är ju hänger ju lite grann som en våt filt fortfarande över PGMOL, men alltså jag vet inte varför det är så svårt, men för mig så måste man ta tag i utbildningen utav domare. Man måste göra det till ett välbetalt professionellt yrke där som man går i en lång utbildning för att bli på heltid. En liksom, om man ska vara specialiserad, man ska antingen vara huvuddomare, man ska vara vardomare, man ska vara linjedomare, det ska vara ens yrke på en nivå där man har gått en flerårig utbildning i hur man ska hantera allting runt omkring, hur man ska tolka situationer, hur man ska och sen coachas igenom, och inget av det här tror jag, utan domarna går ju såklart utbildningar, men kanske inte på det sättet som jag anser att de behöver göra. När allting runt fotbollen är så investerat i, så tror jag att fortfarande att domaryrket är underinvesterat i. De borde vara fler, de borde döma färre matcher per säsong, men borde ändå få ha det som ett heltidsyrke. Så tycker jag. Expertpanelen på Pitcher skriver, med tanke på Asensios prestation i Villa, kan man säga att det är årtiondets bästa lån? ja.
Det beror på, vinner han Champions League för Villa?
Då är det nog inget snack.
Då är det inget snack, nej.
Jag kan inte komma... Ja.
Det var ju Jesse Lingard när han gick till West Ham för ett par år sedan.
Det var ju ett brutalt lån.
Ja, det var ja, vilken revival.
Ja, Messi Lingard som vi pratade om. Det var
det känns så länge sedan nu, och det var ju inte så länge sedan.
Nej, och det gick snabbt över.
Ja.
Det funkade bara just där och då.
Sen drog han till Japan och försvann.
Ja, jag vet inte vad han gör nu. Vi utmålade honom som mest troligt att skriva på för vad heter de? I Wales skådespelarna. Nej, men nu tappar jag
Wrexham.
Wrexham, ja. Jesse Lingard, om de går upp nu i Championship, då värvar man Jesse Lingard för att han hatar
bra varumärke.
Ja, precis. En bra dokumentär och få vara en skön kille. Han hade också varit bäst i laget liksom och så där. En riktig liksom stjärnvärvning i den miljön, det hade Jesse gillat. Daniel Wikström skriver, vad är ett godkänt resultat för Brighton? Är det precis nedanför Europaplatserna? Jag dödförklarade dem ju innan här, men tog tillbaka det. Men alltså, godkänt är väl någonstans där. Man ska väl utmana, kanske inte om Champions League-platserna. Eller utmana kan man ju göra, men ett godkänt resultat är väl att vara topp 8 liksom.
Ja, alltså det är väl klart att Europaplatser, det inbringar ju rätt så bra pengar också. Så att det är ju viktigt på så sätt att plocka en sån. Men jag tror som du säger också att Brighton är så pass förnuftiga att de seglar ju aldrig iväg. Det viktiga för dem är ju att de fortfarande har någon sorts stabilitet i klubben. Och dessutom så ligger man bara där på övre halvan. Det är inte fy skam. Ibland kan det bli så när man kanske gapar efter för mycket, så irrar man bort sig helt och hållet. Som jag väl till viss del tycker att Crystal Palace faktiskt har gjort. Nu ser de ju betydligt bättre ut här under våren. Men det är också en sån klubb som alltid har legat i, ja men kanske i, precis i mitten, och det händer aldrig någonting, och supportrar blir frustrerade för de tycker att, ja men kan vi aldrig liksom komma högre? Men sen samtidigt så, ja men det är kanske där man ska ligga ändå och vara nöjd över att man faktiskt befinner sig i Premier League. Så jag tror i Brightons fall att det är ingenting de hetsar upp sig över, så länge de fortfarande kan få fram spelare, sälja vidare, ja, så länge hela business affärsplanen fungerar, så tror jag de är rätt så nöjda.
Ja, verkligen. Hörde ni, det var allt vi hade den här fredags specialavsnittet. Det blev långt där. Vi tänkte att vi skulle bara riva av det här lite, men det blev
full
långt. Mycket att prata om fanns det. Och nu mer att prata om efter helgen förstås. Vi har ju en omgång som väntar här nu de nästa dagarna. Och sen så har vi ju fortfarande Arsenal och Villa kvar i Champions League. Och det finns lite Europa League och sånt som kommer igång nästa vecka också efter landslagsuppehållet. Men härifrån så säger vi tack för att ni har lyssnat. Och ja, men vi hörs efter helgen igen.